Du lyssnar på Vit som snö av Samuel Björk i översättning av Niklas Darke, uppläst av mig, Angela Kovacs. Prolog. Den 28 maj 1993 hittades två 11-åriga pojkar mördade på en åker i Fagerhult i Sverige, ungefär 10 kilometer nordost om Uddevalla. Bonden som upptäckte kropparna beskrev senare upplevelsen som om någon hade öppnat helvetets portar. Oliver Hellberg, den ena pojken, var helt naken och låg på rygg. Sven-Olof Jönsson, den andra pojken, låg i kalsonger några meter därifrån. Mellan pojkarna låg ett djur, en vit hare. På grund av fallets grova art satte man samman ett utredningsteam från Rikskriminalen i Stockholm som skulle samarbeta med ett lokalt team från Västra polisdistriktet. Men redan tidigt stod det klart att det inte skulle fungera. Under åren som följde byttes teamets ledning ut inte mindre än 3 gånger och till slut blev även den svenska justitieministern Eva Nordberg tvungen att avgå. Utredarna anklagades också för att ha läckt det ena offrets dagbok. Pojkens föräldrar, Patrik och Emily Hellberg, tog till juridiska åtgärder för att hindra att tabloidpressen spred den mördade 11-åriga sonens privata tankar i offentligheten. Paret vann den första rättegången i tingsrätten i Uddevalla, men domslutet överklagades till hovrätten för Västra Sverige, där de förlorade. Mamman, Emily Hellberg, hittades några veckor senare död i badkaret hemma i familjens hus på Ekeskärsvägen. Hon hade tagit sitt liv. Under det som brukar kallas skammens dag i svensk journalistisk historia publicerades pojkens dagbok i sin helhet den 14 oktober 1993 i både Expressen och Aftonbladet. Bägge tidningarna hade för första gången identiska första sidor. Sista uppslaget i pojkens dagbok. På sidan fanns bara några handskrivna ord. Imorgon kommer månen. Jag är rädd för vargen. Fallet är ännu inte löst. Del 1. April 2001. Kapitel 1. Thomas Borkrevink stod på parkeringsplatsen utanför Fredheims gamla skola i Lörenskog och hoppades att det snart skulle börja blåsa lite grann. Han visste inte riktigt varför hon hade valt just denna mötesplats, men han hade sina aningar. För att det skulle bli så besvärligt som möjligt för honom? Var det därför? Ja, nog var det det. 36-åringen kastade en blick på klockan samtidigt som en flock kråkor lyfte från ett träd i närheten. Höga kraxanden göd över det öde området. För här ute fanns det ingenting. Bara åkrar, ett grustag och så det här gamla vita huset där han hade gått i skolan när han var barn. Ett annat liv. Före händelsen. Han hade inte varit i denna avkrok på länge. Nej, inte för att han hade varit någonstans egentligen. 12 år innanför murarna. Han hade muckat några månader tidigare men hade fortfarande svårt att vänja sig vid känslan och kunna göra vad han ville. Thomas Borkrevink drog jackan tätare om kroppen, satte sig på trappan till det gamla huset och vände sig mot den svaga solen som tittade fram bakom en skogsdunge. 9:15. De skulle ses 10:00, men han hade inte vågat chansa. Hon var i stånd till vad som helst. Där ser ni, 9:00 sa vi och han dök inte ens upp. Tycker ni verkligen att han ska ha rätt att träffa sin son? Senast de sågs var pojken bara 2 år, är ni medvetna om det? Plötsligt prasslade det till i trädtopparna vid vägens slut. Och med ens kände han sig lite mer optimistisk. Kanske skulle den komma ändå. Vinden. Det var förstås en idiotisk tanke. En drake. Han hade kämpat för att komma på något de kunde göra där ute. Stått i leksaksaffären så länge att expediten till slut hade kommit fram och undrat om allt var i sin ordning. I sin ordning? Det var väl klart att ingenting var i sin ordning. Vad trodde hon egentligen? Det var förstås inte hennes fel.